historien. Påsken. Vi kan se att påsken, liksom frälsningen, kommer ju från judarna. Och den första påsken, den firas ju egentligen under väldigt dramatiska omständigheter. I själva det, alltså, om vi säger, i den intensiva konflikt som det här befrielseverket består i då. Bestod i när Herren förde sitt folk Israels 12 stammar ut ur Egyptens land. I samband med det så gav han ju dem den här uppmaningen att de skulle framdeles fira påsk, det osyrade brödets högtid. Allt det här om påskalammet och allting, det kommer ju sedan att bli mer också i Moselag, ska vi säga, klargjort. Och ändå firade judarna inte påsk. Kan ni begripa? De firar som regel inte påsk. Om vi går och tittar, om vi ser på några ställen här. Under konungatiden så blir det verkligen avslöjat genom konunga- och krönikeböckerna hur det hela hade fallit i glömska. Vi vet att konungatiden för Israel blev ju en splittringens tid. För efter Salomo, och det var han som var ju den tredje konungen i led efter Saul. Då. Saul, David, Saul. Då splittrades ju hela riket. Och det blev ju en nedgångsperiod, framförallt då för Israel, Nordriket. Men liksom, även för juda, även fast juda hade, så att säga, andligt var i något bättre kondition och dess konungar i något bättre kondition, så gick det i alla fall ut för. Men några konungar var ju faktiskt av ett annat slag då, så att de ville verkligen ta itu med den här kulten som hade liksom inte bara smugit in utan formligen stormat in i Israel emellanåt. Och den kom ju delvis då ifrån, den kom ju faktiskt, avgudadyrkan uppstod ju i Nordriket i Israel med de två kalvarna i Betel och Dan. Och sen så blev det Balsdyrkan då så småningom. Och det här kom också in i Juda. Men juda konungar, några av dem tog verkligen itu med det här. Man kan till exempel nämna konung Hiskia och konung Josia. Och om vi går till andra krönikebokens 30:e kapitel, så står det där om, ska vi se här, andra krönikeboken kapitel 3:0, ja, Hiskias påskhögtid. Det blev ju en väldig påskhögtid då. Och vi ser han sände ilbud ut för att om möjligt församla Israels 12 stammar. Men det var verkligen inte, det står i 10:e versen. Ilbuden for ifrån stad till stad i Efraim som Manasseland och ända till Sebulon. Men man gjorde spe av dem och bespottade dem. Dock fanns några i Aser, Manasse och Sebulon som ödmjukade sig och kom till Jerusalem. Också i Juda verkade Guds hand så att han gav dem ett endräktigt hjärta till att göra efter vad konungen och det överste hade bjudit i kraft av Herrens ord. Och så var det lite si och så med förberedelsen. Det står att prästen hade inte helgat sig. Och Hiskia bad därför att i 18:e versen. Alla präster hade inte hunnit helga sig. I 18 versen i slutet där så står det att Hiskia hade bett för dem och sagt: Herren den gode, förlåte var och en som har vänt sitt hjärta till att söka Gud, Herren sina fäders Gud, om han än icke är ren efter helgedomens ordning. Så blev det då det osyrade brödets högtid igen då äntligen. Och det varade i 7 dagar, ser vi. Och det var glädje och det var enhet. Och det heter så här i slutet där i 26 versen, att i Jerusalem var stor glädje. Ty allt sedan Salomo, Davids sons Israels konungtid, hade inte något sådant som detta skett i Jerusalem. Och då kan man ju titta på hur många århundraden som hade gått. Det hade inte skett något sånt här. Och nu ska ni få se något ganska märkligt då, därför att jag nämnde om Josia. Vi kan gå till andra konungabokens 23 kapitel, va? Det står om Josias reformation. Han gjorde ju verkligen, Josia gjorde ju verkligen upp med avguderiet. Det var en oerhört radikal uppgörelse. Och det heter så här i 21 versen i kapitel 23 då, andra konungaboken, att konungen bjöd allt folket och sa: håll Herrens er Guds påskhögtid så som det är föreskrivet i denna förbundsbok. Det var väl så under Josias tid att då hade lagen fallit totalt i glömska, men man hade hittat lagboken. Och så heter det så här i 22 versen: ty en sådan påskhögtid hade icke blivit hållen sedan den tid då domarna dömde Israel, icke under Israels konungars och Juda konungars hela tid. Här har vi verkligen ett ord som kan vara rätt svårsmält att tänka på. När påsken skulle egentligen ha en sån väldig betydelse. Dessutom är det lite motsägelsefullt här, därför att det står att det inte hade hållits någon. Vi läste just om Hiskia. Hiskia var faktiskt före Josia. Och han ville ju verkligen fira påsk, och de gjorde det. Men det står så här, står det: en sådan påskhögtid hade inte blivit hållen sedan den tid då domarna dömde Israel. Och vi kunde ju läsa att Hiskias påskhögtid hade sina brister. De firar nämligen inte den i första månaden som man bör göra. De firar den först i andra månaden. Vilket lagen i och för sig tillät, va, under vissa omständigheter. Det står om Josias påskhögtid också i krönikeboken. Lite mer utförligt där, andra krönikebokens 35 kapitel. Josias påskhögtid heter det där, ja. Och det är väldigt mycket om den saken. Och jag tror att det står så här i 18 versen där, ja. Det är samma, alltså Josia, fast det är en annan version då, krönikebokens version. Då heter det: en påskhögtid lik denna hade inte blivit hållen i Israel sedan profeten Samuels tid. För ingen av Israels konungar hade hållit en sån påskhögtid som den vilken nu hölls av Josia jämte prästerna och leviterna och hela Juda och de av Israel som var där tillstädes, jämväl Jerusalems invånare. Och det här är lite mer, det motsäger ju inte vad som står i konungaboken, därför Samuel levde ju under domartid. Och han var ju domare i Israel. Det var han som stod mellan domartid och konungatid. Men tänk, med tanke på den väldiga vikt som alltså Gud lade vid den här påskhögtiden då, att de firar inte påskhögtiden. Och det här, det var bara vid enstaka tillfälle. Och efter den babyloniska fångenskapen, då de återvände med Esra då, då firades också påsk. Och sen vet vi, så går århundradena. Men nu ska ni se något märkligt. För under Jesu och apostlarnas tid så var de tydligen mycket mer allvarliga med högtiderna. Särskilt Johannes evangeliet nämner ju om det här, vilken betydelse högtiderna hade. Det nämns om två påskhögtider, en lövhyddohögtid och en ytterligare en högtid som inte närmare bestämt sägs vad det är för någon egentligen. Men det heter ju så här i Johannes evangeliets andra kapitel, att judarnas påsk var nu nära, ja. I 13:e versen. Och Jesus begav sig då upp till Jerusalem. Och enligt Johannes var det vid det här tillfället som han rensade templet, drev ut månglarna. Och så kan vi läsa i kapitel 5. Där står det så här: därefter inföll en av judarnas högtid, och Jesus for upp till Jerusalem. Och vilken högtid var det här? Det står inte. Det var ju tre stora högtider årligen, kan vi läsa i tredje Moseboks 23 kapitel. Förutom sabbat och en del annat så var det ju de här tre stora högtiderna. Alltså påsken, veckohögtiden heter det, va? Eller pingsten och lövhyddohögtiden. De tre stora högtiderna. Och Jesus och lärjungarna var åtminstone med vid tre stora högtider då. Och vi vet att av de tre stora högtiderna så var påsken en och lövhyddohögtiden en. Och en får vi inte veta så mycket mer om än att det var en högtid. Och det heter i 7:e kapitlet i andra versen: judarnas lövhyddohögtid var nu när. Och Jesus begav sig även dit. Han var med i de här högtiderna. Och då kan man ju fundera på, och liksom hela Johannes evangeliet utmynnar liksom de andra evangelierna i en stor påskhögtid då. Och som det heter i 11:e kapitlet, va? Eller 12:e kapitlet. 6 dagar före påsk kom nu Jesus till Betania. Och sen handlar ju avslutningen av det här evangeliet, liksom de tre andra evangelierna, om just påskhögtiden. Så det hade hänt någonting, om man säger, från konungatiden då till de här dagarna. Det här var alltså efter babyloniska fångenskapen. Och det var efter att egentligen hade ju templet skändats 2 gånger väldigt allvarligt, va? Dels under babylonierna och dels under grekerna, va? Makedonierna. Och sen så det tempel där man nu firade de här högtiderna, det är väl det som kallas för Herodes tempel. Stort och praktfullt tempel som judarna ju borde ha. Och Jesus och hans lärjungar var där. Och vad berodde det på nu att det var så här, att man så allvarligt höll på det här då? Jag faktiskt utesluter inte att det hade verkligen att göra med fariseerna som nitälskar för Guds lag. Det hade med de skriftlärda och fariseerna att göra. De såg till alltså att den här ramen fanns. De som kom att utgöra Jesu värsta motståndare. Ja. Men de såg till att den här ramen fanns. Så att när Jesus så trädde in på historiens scen, liksom, då är det förberett för en stor då batalj. Och den kommer ju, vet vi, då när han kommer till den här, så att säga, sista påsken som han var med. Och konfronteras av just, det heter så tydligt här, överste prästerna och det skriftlärde och det äldste. De hade ju starka intressen av alltså att det här på något vis kunde genomföras på ett lugnt sätt och inte störde romarna eller överhuvudtaget störde några människor. Och då kommer ju Jesus som en icke önskvärd då person, eftersom det för deras vidkommande är väldigt störande. Det är väldigt störande. Och de fruktar alltså att det ska gå så långt att det här kommer att väcka romarnas vrede eller irritation. Och det är just det här som är ett inslag i den här stora slutuppgörelsen i Jerusalem då, med Jesus och lärjungarna. Folket som dels hyllar honom och dels, i alla fall några av dem, sviker ju honom då han dras inför rätta, va? Och jag tycker, vi vet att det, om vi går till Matteus, så är det verkligen stora teologiska tvistefrågor som man drar fram nu när Jesus kommer. Och inte minst då den frågan som alla tre, Matteus, Markus och Lukas, är överens om att den ställdes i Matteus evangeliet har vi den i, är det 21 kapitlet då de ställer den här frågan. Just det, 21 kapitlet 23 vers. När han därefter hade kommit in i helgedomen trädde överste prästen och folkets äldste fram till honom, där han undervisade och det sa: med vad myndighet gör du detta, och vem har givit dig sådan myndighet? Med vad myndighet gör du detta, och vem har givit dig sådan myndighet? Markus 11 kapitel. Ska vi se hur de här tre. Markus 11 kapitel. Tjugosjunde versen där, va? Så kom de åter till Jerusalem, och medan han gick omkring i helgedomen kom överste prästerna och det skriftlärde det äldste fram till honom, och det sa till honom: med vad myndighet gör du detta, och vem har givit dig myndighet att göra detta? När Matteus och Markus åter det här, så blir jag liksom lite funderad, vad då? Vad göra, vad då? För är de störda av alltså att han så tydligt demonstrerar att Sakarjas 9 kapitel och 9 vers går i fullbordan när han rider in Jerusalem på en åsna? Är de störda av att han, ja faktiskt så sker ju en hel del märkliga saker. Det visar sig att Jesus både har det profetiska ordet med sig då, det manifesteras, det förkroppsligas helt enkelt. Hans kunskap är verkligen märklig. Jag vet inte om det här nådde till överste prästernas öron, men han visste ju att det skulle stå en åsna där han sände lärjungarna och hämta en åsna för han skulle rida in. Och så sades, om någon frågar vad ni håller på med, så säg: Herren behöver den. Herren behöver den. Herren behöver den. Och de förde åsnan till honom. Eller att när det gällde den sista måltiden, gå till det och det huset och ställ den här frågan. Var ska jag äta påskalammet med mina lärjungar? Då ska han visa er en så märklig kunskap och märklig kraft. Profetian är med honom. Kunskapen är med honom. Kraften är med honom. När han förbannar fikonträdet. Så det verkligen vissnar. Vad handlar det här om? Störande. Väldigt störande. För de som framförallt är angelägna om den här frågan. Makt och myndighet. Makt och myndighet. Vad var det som gjorde att de tyckte att varför gör du detta? Vad gör du detta? Lukas hjälper oss verkligen på traven här. Därför då får vi se det här klart. I Lukas 20 kapitel. Ja. Står i början där redan. En dag då han undervisade folket i helgedomen och förkunnade evangelium, trädde överste prästen och det skriftlärde tillika med det äldste fram och talade till honom och sa: säg oss, med vad myndighet gör du detta? Och vem är det som har givit dig sådan myndighet? Han undervisade folket i helgedom. Det var ju det som de hade till uppdrag, överste prästerna. Att särskilt se till att det var ordning och reda där i helgedomen. Och de äldste hade väl hela staden som sitt ansvar. Och de skriftlärde hade ansvaret att undervisa framför allt. Menade de. Här kommer han. Och undervisar folket i helgedomen. Och så är det ju verkligen märkligt hur Jesus svarar här. Varför svarar han inte som han gjorde i Johannes evangeliet? Då han blev utmanad just ifrån om sitt ärende. Va? Då säger han så här. Då går till Johannes evangeliets 5 kapitel. I 43 versen. Jag har kommit i min faders namn och ni tar icke emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn, honom ska ni nog motta. Det vore väl ett svar att leverera när den här frågan ställs. Säg oss, med vad myndighet gör du detta, och vem är det som har givit dig sådan myndighet? Jag har kommit i min faders namn. Man skulle kunna säga jag har kommit. Nej. Han svarade och sa till dem: också jag vill ställa en fråga till er. Svara mig på den. Johannes döpelse, var den från himmelen eller från människor? Då överlade de med varandra och sa: om vi svarar från himmelen, så frågar han. Varför trodde ni honom då icke? Men om vi svarar från människor, då kommer allt folket att stena oss. För de är förvissade om att Johannes var en profet. Det svarar alltså att de inte visste varifrån den var. Det var det svar Jesus gav. Han ställde en fråga själv. Här var det frågan om att avgöra. Johannes döpelse, varifrån var den? Det svarade att de inte visste var hon var. Då sa Jesus till dem: och säger icke heller jag är. Med vad myndighet jag gör detta. Men vi vet att det här går ju vidare. Och Jesus blir ju hårt trängt. Och till slut arresterad. och dras till att bli förhörd av stora rådet. Och då är det ju verkligen svar han ger när de förhör honom. Och överste prästen tar sig samman. Säg oss, är du Messias, den högt lovade son? Här är han bunden i verkligen ett fysiskt underlägg. Ett fysiskt underlägg. Är du Messias, den högt lovade son? Han svarar, ja, är det. Och ni ska härefter få se människosonen komma med himmelens skyar, med stor makt och härlighet. Verkligen en profetisk påsk, en profetisk påsk. Det var profetior som gick i fullbordan, profetior som uttalades. Och som gode Gud, vi vet vi har blivit förvissade om att det kommer att saker och ting kommer att gå till fullbordan. Jag är väldigt skakad av händelserna i tiden. Jag vet att för en vecka sedan så i Moskva så gick ju några beväpnade män in i en konserthall och sköt så många de kunde, de sköt många. Och det här är också någonting som handlar om en väldig kraftmätning i tiden, vet vi. En väldig, det går liksom inte att riktigt hänga med. Vad oerhört. Va? Och nu ska jag säga någonting som låter rått, men det här var väldigt rått. Men de jagar ju rätt på de här terroristerna. Och i den här sammandrabbningen när de fick tag i terroristerna, de hjälpts åt, ryska säkerhetsstyrkor och vitryska säkerhetsstyrkor. Så vet vi att en av de här terroristerna skär de örat av. Skär örat av. När de här krafterna kolliderar så häftigt. Skär örat. Terroristerna. ISIS tog på sig det här. Säger, varför gjorde ni det här? Ja, för det var frågan om, alltså, för att de hatar de kristna. Ja, fina kristna. Ryska säkerhetsstyrkor som skär örat av det. Nej. Ja, de är inte sämre än Jesu lärjunga. Och en av dem skar örat av en av överste prästens tjänar. Och där kan vi läsa om den här natten i Getsemane som skedde då. Vad är det som sker nu? Kristna som skär, ja, man säger kristna då, alltså kulturellt historiskt kristna, ortodoxa kristna, skär örat av en prästtjänare, fast den här gången en muslimsk präst. Det drar ihop sig. Allsin, då är det för konfrontationer som äger rum i tiden. Vi vet att det här är så mycket mer laddat. Ja, det är så mycket mer laddat. Påsk firar vi nu. Inom kort firar ryska ortodoxa och andra ortodoxa påsk. Tiden, händelserna i tiden. Det jag nämnde om den här profetian, Zakarias bok, som Jesus faktiskt går in i och förkroppsligar. Ska vi gå till Zakarias bok? Kapitel 9. Kapitel 9, vers 9. Fröjda dig, storligen, du dotter Sion. Höj jubelrop, du dotter Jerusalem. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer fattig, ridande på en åsna, på en åsninnas får. Ska vi stilla oss lite? Tala med Herren. Led i bön och prisa Herren. Be, ropa i nöd. Gode Gud, det står i klagovis. Stå upp. Ropa högt i natten för dina barns liv som förgås i alla gators hörn. Tala med Herren. Men de hade verkligen alltså kommit fram till någon slags återställande och återupprättelse i Jesu dag. Ja, de höll på de här stora högtiderna. De höll på det. De höll på helgedomen. Allting, hela ramen då, utan verket om man säger. Det var på plats. Och man var oerhört då nitisk och angelägen om att det skulle stå där på plats också, inte på något vis äventyr. Så kommer en som säger: riv ner det här templet så ska jag inom 3 dagar bygga upp det igen. En anklagelse som alla 3 också, Matteus, Markus och Lukas, var med. Att var just huvudanklagelsen mot Jesus då han förhörde sin för stora råd. Det var huvudanklagelsen. Han har sagt, men inte ens där kunde deras vittnesbörd stämma överens. Ingen av de här 3 evangelisterna nämner någonsin att Jesus har sagt något av det här. Så det verkar taget ur luften. Men en av evangelisterna, han säger ju det. Johannes får ju med det här. Då får vi veta hur Jesus menade när han sa det. Han hade faktiskt sagt det. Det är också Johannes evangeliets 2 kapitel. Där han driver ut månglarna. Och det står i 16 versen: till duvomånglarna sa han, ta bort detta härifrån. Gör icke min faders hus till ett marknadshus. Och det står i 18 versen: då tog judarna till orda och sa till honom, vad för tecken låter du oss se? Eftersom du gör på detta sätt. Jesus svarade och sa till dem: bryt ner detta tempel så ska jag inom 3 dagar låta det uppstå igen. Då sa judarna: i 46 år har man byggt på detta tempel. Du ska låta det uppstå igen inom 3 dagar. Men det var om sin kroppstempel som han talade. Det var om sin kroppstempel som han talade. Johannes evangeliet skrevs ju senare än alla de övriga. Ett oerhört evangelium, en oerhörd komplettering. Och halleluja, här är vi kallade att bära detta. Hans budskap. Och kallelsen möter vi ju till exempel i Matteus som är i 16 kapitel. Gode Gud, 24 versen. Jesus sa till sina lärjungar: Om någon vill efterfölja mig, så försakar han sig själv och tagit sitt kors på sig, så följer han mig. Ty den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Och vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Så därför måste vi i alla situationer alltid vara redo att ställa den frågan. När vi står inför någon valsituation. Är det jag? Eller är det korset? Är det köttet? Eller är det anden? Är det församlingen? När församlingen är vad församlingen bör vara. Eller är det ytterligare exempel på att man vill vandra sin egen väg? Det heter så i Jesaja 53. Vi vill alla vandra vår egen väg. Vi var som, vad heter det? 53 kapitlet i Jesaja. För att få fram det som måste vara värt mer än allt annat. Mer än oss själva, mer än våra liv. Halleluja. Han som är uppståndelsen och livet. Vi gick alla vilse så som få. Jesaja 53, vers 6. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. För han betyder något. Ser vi honom, ser vi hans makt och myndighet. När han var i ett fysiskt underläge, så var det inte så lätt att se. Hans församling har alltid varit ett fysiskt underläge. Vi upplever ibland mer påtagligt, va? Vi blir inträngda i ett hörn. Vi ställs inför valet. Följa honom i tro. Är det jag? Eller är det korset? Är det köttet? Eller är det anden? Är det kroppen? Eller är det ytterligare ett exempel på att man vill vandra sin egen väg? Istället för att tänk överste prästerna och det äldste och det skriftliga som uppehöll hela den här otroligt imponerande då, naturligtvis. Den yttre ramen när han kommer och säger jag är uppståndelsen och livet. Så får de som hör honom, hör vi honom, se vad som verkligen är värt någonting, se vad som verkligen är helgedom, se vad som verkligen är altare, se vad som verkligen är vem han verkligen är, livets första. Ska vi prisa honom, tala med honom, led i bön.